Kaffe och choklad. Det är vi många som gärna lapar i oss och smaskar på för jämnan, för det är ju syndigt gott. Men nu pågår den perfekta stormen, skulle man kunna säga, på de marknaderna. Allt som kan gå fel verkar kunna göra det. Klimatet förstör skördarna, inflationen har höjt priserna och det spekuleras vilt och aggressivt på råvarumarknaderna. Är kaffe och choklad på väg att bli en lyxprodukt? Eller borde det kanske till och med vara det? Vi ska här i Nyhetspodden idag förklara hur priset på din kaffekopp och chokladbit bestäms och varför det blivit så högt. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag John Söderlund. Du är vd för Kaffecentralen och rosteriet Rost. Välkommen.
Tack så mycket.
Om vi börjar nu här helt kort med den finska kaffekulturen, för det här landet dricker ju mest kaffe av alla i världen, 10 kilo per person och år. Vad tycker du om den finska kaffekulturen?
Det där är en jättebra fråga. Allmänt sagt så tycker jag ju att vi har ju gott kaffe här. Vi har ju ganska mycket filterkaffe. Vi har ju säkert 90% av marknaden i filterkaffe och resten espresso. Men det där, vi slänger ju massvis bort med kaffe som spolas ner i lavoaren när man inte dricker slut sina ransoner eller det som man brygger upp. Så det är ju ett stort problem för konsumtionen.
Så vi kokar för kloaken?
Vi kokar för kloaken, ja. Det påverkar ju säkert hela den här konsumtionen, att varför vi har så hög statistik.
Precis. Hördu, nu har du ju jobbat med kaffe i över 25 år och du köper in och rostar bönor och ser de här prissvängningarna och följer också med kakaon. Och de här råvarupriserna, de sågar upp och ner. I matbutikerna nu så är det inte ovanligt att ett kaffepaket kan kosta mellan 28 euro. Det vill säga nästan dubbelt så mycket som för några år sedan. Varför har kaffe blivit så mycket dyrare?
Jättestor fråga. Det finns ju många orsaker. En är ju helt det ekonomiska läget vi har på världsmarknaden överhuvudtaget. Stor inflation på gång påverkar ju en del kaffepriserna. Hela det här klimatförändringarna, det påverkar massvis priser. Och sen har vi ännu då, så att säga, kaffebörsen som påverkas. Där är det ju liksom flera saker. Man handlar ju kaffe i, spekulerar i kaffe och det där börsmäklare köper och säljer kaffe. Och det allt påverkar det här priset som vi de facto då betalar i butiken.
Och sen när man tänker på kakaon, så där är det ju så att situationen är nästan likadan, men liksom ännu värre där egentligen. Att 60% av kakaon produceras i Elfenbenskusten och Ghana, och där har de haft jättedåliga skördar med häftiga regn och växterna möglar. Och den här kakaofrukten är då känslig för fukt, så att nu har de någonting som heter swollen shoot disease.
Ja, den är ju kritisk, den där kaffebörsen för tillfället.
Kakaobörsen
menar jag. Den är ju på riktigt kritisk. Så den har ju skjutit iväg nu på senaste 6 månader till helt otroliga nivåer. Ja, och det är ju nog någonting som jag inte känner så bra till, men skörden har ju påverkats ju starkt där. Och det pratas ju hela tiden om att kakaon tar slut på världsmarknaden, och det är ju ett stort problem och någonting vi på riktigt måste fundera på, att hur vi konsumerar och vad det odlas och hur mycket det odlas. Och det är ju ett jättestort globalt problem.
Det är alltså en prisstegring på 150% på marknaden när det gäller kakao till exempel. Så det tycks ju också vara så att det är liksom en aggressiv spekulation både när det gäller kakaopriser och kaffepriser. Kan du säga något om det?
Det är sant. Det är en jättestor spekulation, och där är ju, man köper ju liksom futura, man köper framtid när man köper på börsen och handlar i framtid. Sådana skördar som inte ens är färdiga ännu. Och man kan handla då till och med 3-4 år i framtiden om man så vill. Sen säljer man också de här framtiderna och andra köper dem. Och här är ju flera då människor som gör pengar också emellan. Att de börsmäklarna gör med pengar med att sälja och köpa futurer. Och hur det landar sen med den riktiga skörden, hur stor den skörden sen är, Så kan ju vara en lycka för dem, och de kan göra pengar på den. Men sen om det är så att riktiga skörden är jättestor, så gör de ju inte så mycket pengar, för då dyker det, eller sjunker det där börspriset genast. Och det här samma gäller ju på kaffe och på kakao.
Men när jag tittar till exempel där på de där kakaopriserna, så de kunde variera mellan 9000 och 12000 dollar inom en timme.
Ja. Det är en jättebra fråga att varför de gör det. Där är ju, hela den här handeln går ju liksom med börsmäklare. Och där är mycket också som jag kom in på det med AI-delarna. Och hur mycket det sen spelas liksom de här förändringarna innan den här AI. Att det är ju inte alltid människor som sitter och tar de här liksom, besluten om när köpa och när sälja. Och det är också datorer som sitter där och spekulerar i de här och gör att de är jättesnabba, de här ryckena av och eller. De här ryckena har ju egentligen börjat, om vi tittar 2-3 år tillbaks. Och sen har det blivit allt mer vanligare att det kan skjuta upp snabbt och mitt att komma ner. Och det finns inga riktiga orsaker eller förklaringar till dem. Så att min antagande har att göra med AI, att den har blivit så reaktiv, hela marknaden.
Just det. Att det är liksom AI-börsmäklare som sätter dina priserna, ja, egentligen.
Ja, och det är ju en sån här tävling mellan de här börsmäklarna, att vem har den bästa AI-n för att kunna göra pengar däremellan. Att de gör ju pengarna på att kursen går upp och den går ner. Och så måste de köpa när den är låg och sälja när den är hög. Och det är ju så de kommer åt sina pengar och gör sina pengar.
Nå, om man då är företagare i branschen och behöver köpa bönor till exempel, hur gör man då?
Det är otroligt svårt. Man måste ju försöka köpa då när det, för det första köper vi när vi behöver. Vi köper ju en gång i året. Försöker vi köpa hela årets liksom, vad vi behöver. För det är ju, de är ju kaffekörda och det kommer de flesta länderna som odlar kaffe då, så har en körd. Det finns undantag som har 2 körda. Men de flesta har en körd och köper du inte då, så finns risken att du blir utan. Om du har just ett specifikt gård eller område du vill köpa från. Så att man måste köpa då när det finns. Att vi har många gånger sett det också att de här kördarna säljs slut. Och det, då blir du utan kaffe. Så att det finns alltså ett tryck att vara snabb ut.
Nå, hör du, klimatförändringen, det är ju då extremväder, alltså häftiga regn, ihållande torka. Hur påverkar det här kaffebönorna?
Massvis. Det är kanske den största, om man liksom försöker sätta dem att vad påverkar mest kaffepriserna, så det kommer nog ändå från de här klimatförändringarna. Och var vi kan odla kaffe och hur extrema de här väderleksförändringarna är. Det är ju inte så att den här klimatförändringen förstör klimatet, men det den påverkar ju liksom på lång sikt att till exempel torkorna blir längre, de blir liksom mer ansträngande för naturen torkan, och sen när det kommer vatten kan det komma massvis med vatten på en gång. Och det är ju de här extrema förändringarna så dödar ju de här plantorna i småningom, och de får sjukdomar när de liksom ostabilt klimat för de här växterna. Jag antar att det är helt samma gäller på kakaosidan. Och det skulle jag nog säga att det är det som påverkar mest. Sen om vi tänker därifrån vidare så påverkar. Sen kommer de med spekulationerna på börsen och så här. Men vi får nog fundera på framtiden, att var vi odlar våra kaffebönor och var de kan växa. Och här kommer mycket in de här variationerna på kaffe. Att du har till exempel 2 huvudvariationer på som är arabica och robusta.
2 olika kaffesorter.
Alltså. Olika kaffesorter, ja, som sen under dem finns det variationer sen på de här kaffesorterna. Men det delas upp i princip 3 stycken. 2 kommersiella och en som inte är kommersiell. De är liberika. Men arabica och robusta, mest volymmässigt så är det ju arabican är störst. Och sen dens undervariationer. Och sen kommer robustan. Robustan använder man ofta i till exempel espresson som att ge den styrkan och kraftigheten i kaffe. Den innehåller de här spännande liksom jordnära tonerna och kanske lite nötighet. Och
lika mycket i Frankrike robusta kanske?
Nu gör de här där och sen Italien, ja, är mycket robusta drivet land på sina espresson. Och sen arabica så används klart mera för filter kaffe och de här ljusare tonerna. Nu använder man arabica också i espresso, men man har haft en blend mellan de två, ja, för en klassisk italiensk espresso.
Just det.
Och där kommer du in på de här arabica och robusta ännu som kanske är bra att nämna, att arabica odlas sådär, i regel på högre altitud, så liksom högre upp i bergena, var det kördas, liksom, var de är utsatta mer för naturen, de här kördarna, för torka och sånt. Och sen nere i Dalarna så är det mer robusta odlingar.
Just det. Precis. Hör du, kan kaffebönan också bli en bristvara?
Kan, definitivt. Och frågan är när egentligen, att den håller på att bli bristvara och körerna har varit exceptionellt dåliga. Och speciellt när vi tittar på asiatiska marknader, så Vietnam har haft riktigt dåliga körer nu. Och de är stora och robusta odlare. Så att hoppas, man får ju önska att vi inte får samma svängar som det på kakaobörsen, var den skjuter riktigt upp i höjden.
Så det blir att dricka cikoria och bark?
Det blir att dricka, ja. Mm. Något, hitta på något annat. Kanske vi får flytta om till te.
Just det. Hör du, jag skulle fråga en sån här sak. Alltså kaffe och kaka, det produceras ju i det globala syd. Och så dricker man det liksom och producerar vidare i det globala nord. Och det är ett sånt handarbete, pillrande med de där bönorna som ska plockas och bären och så här som ska köras. Har vi en tillräcklig förståelse för och respekt för allt det där jobbet? Att betalar vi egentligen kanske för lite för kaffet och kakan?
Säkert. Jag skulle våga påstå att vi betalar för lite. Och vi respekterar inte råvaran kanske riktigt tillräckligt mycket. Att, den är för billig också ännu också i våra de här mathandeln. Det är ju alltid liksom, när mathandeln har alltid fungerat i Finland så att det kaffe och mjölk har sina indragningsprodukter. Och vi prissätter inte dem ännu heller till vad de borde vara. Jag tror inte att någon matbutik gör jättestora pengar på sina kaffeförsäljningar, men man försöker ha dem där för att alla behöver kaffe och komma in och shoppa. Mm. Och det är därför vi ligger billigt till.
Så när vi då tycker att kaffe har blivit dyrare, så egentligen säger du att du tycker att det är för
billigt ännu emot vad det borde kosta. Att om man tittar på, jag menar, Europamarknaden, så är kaffe egentligen dyrare. Att vi har extremt billigt vårt filterkaffe.
Just det. Så det här med att man tänker att det håller på att bli en lyxprodukt, är det helt okej? Okay? Borde det vara så att man ska liksom betala lite mer för det här?
Som dagsläge, ja, definitivt. Vi njöt länge billigt kaffe. Och om man tänker tillbaka rent till 40-talet, så var det ju en bristvara kaffe. Finland hade inte kaffe. Det fanns inte riktigt import direkt på det. Och sen kom det ganska mycket kaffe in på marknaden mitt i allt. Och vi blev vana vid att det är en billig produkt. Men att nu stiger den ju hela tiden i värde, så att vi får nog vänja oss vid att det är en lyxprodukt att betala mer för. Eller godkänna, bara vi måste betala mer för vårt kaffe. Jag tror inte vi har hemskt mycket andra val. På globala marknaden så, som styr det här, så är det ju en risk att någon gång i framtiden ta kaffe. Mängden är slut, eller vi har inte liksom tillräckligt så mycket som vi konsumerar.
Så att om vi sammanfattar, så orsaken till att den kaffekopp som man dricker och den chokladbit som man äter, till att det har blivit så mycket dyrare, är ju då klimatförändringen. De här produkterna finns helt enkelt inte. Spekulation, inflation höjer priserna. Vi har också en containerlogistik. Kan du säga någonting om det?
Ja, containerlogistiken är ju ett ganska nytt problem som vi fick in. Och den började ju egentligen vid covid. Mm. Då körde den igång att containertrafiken blev rubbad. Sen hade vi ett fraktfartyg som låg snett i Röda havet, eller kanalerna, Suezkanal. Och det där stoppade ju globala trafiken. Den rubbade rätt mycket, liksom, hela containertrafiken. De jag tror den stod stilla 2 veckor eller någonting sånt. Och sen har vi ju nu det här nya problemet med hela Röda havet och de utmaningarna som är där, krig. Mm. Och det där. Sen har vi ännu det som rubbar till, är ju den här Panamakanalen.
Som håller på att torka ut.
Den håller på att torka ut, och de måste begränsa hur många fraktfartyg de tar igenom. Och det, allt det här tillsammans så gör ju att vi har en långsammare global containertrafik. Ja. Om containern tar 2-3 veckor mer att komma fram, men vi måste ännu shippa lika mycket varor, så finns det inte riktigt med containers. Och det är ju att priserna skjuter uppåt. Och här kommer vi in på den här kaffesidan, att vi har mycket odlingar i Asien som ska komma till Europa. Och borde ju transporteras genom Röda havet för att komma här. Men nu måste de ju köra runt Afrika.
Och nu sen runt, ja. Kan man alltså tala om en kaffekris?
Kan, ja. Kaffe och kakaokris, starkt.
Just det. Framtiden är här och den är inte jämlik, kan man kanske sammanfatta.
Det är ju precis så, och vi vet ju inte vad det är på kommande heller.
Nej. Tack John Söderlund för den här förklaringen. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Susanna Sjöstedt. Johannes Taberman var producent och tekniken sköttes av Satu Ulmanen. Fortsätt lyssna på oss, logga in med ditt Yle-konto och favoritmarkera oss på arenan, så hittar du oss igen.